Tack Herre. Tack för den här dagen. Tack för den här stunden som vi får vara inför dig. Herre, tack för att vi får stilla oss och komma inför dig och besinna att du är Herren, Herren. Att det är du som har livet, det är du som har nycklarna, det är du som är vägen och sanningen. Det är du som är livet. Tack för att vi får besinna oss i det här. Och tänka på att du är Herren, Herren. Och vi är människorna, vi som har fått tag emot din nåd, som du har gett fritt för intet. Och här, under det här mötet nu, så tar vi emot din nåd, fritt för intet. Vi tar emot ditt ord och vi lovsjunger dig. Det är också en lovsång för dig, Herren, när vi lyssnar på vad du har att säga till oss. Det uppfattar du, Herre, som lovsång när vi tar emot ditt goda ord, det som du säger, Herre, och låter det planteras djupt i våra hjärtan. Så öppna nu våra hjärtan så att vi kan ge dig äran på det här viset. Att vi tar emot det ord som du vill ska bli planterat i oss. Det ord som du vill ska planteras i oss så att det kan slå rot och bära frukt. Växa till sig till någonting stort och underbart och vackert i ditt rike. Tack Herre för ditt ord. Tack heligande för den här stunden. I Jesu namn. Anna, hon jobbar ju som vanligt. Nästan kan man säga. Hon har sånt där långt pass igen. 12 timmar. Och ja, jag hoppas verkligen att hon orkar följa med mig ut sen till Jägarnäsgården. Och titta på elden där, umgås med människor och njuta av det där. Är det någon fler som ska ut och brinna? Är det någon fler som ska ut och titta på majbrasa? Ja, någon till. Kan man brinna mer än majbrasan? Kan vi brinna mer? Ja. Och sen när vi har varit ute ikväll och brunnit där verkligen, så går vi ut imorgon och demonstrerar för Kristus. Eller hur? Bär plakat. Jesus har segrat. Jesus lever. Det är en speciell tid det här. Världen de festar, världen de firar, de demonstrerar, de grejar och det. Men världen har inte patent på det här med att fira och demonstrera så. Det är bara någonting som de har stulit från oss kristna, vill jag påstå. För det är ju fest för oss. Vi har rätt att demonstrera för Guds rike. Ja, jag har fått ett underbart ord. Ett ord som jag har tänkt på. Därför att vi har pratat om det ett par gånger här i församlingen. Ja, eller jag har varit med i situationer där vi pratat om det i alla fall. Ja. Herren har talat mycket till mig om det här genom åren, undervisat mig om det här och gett mig lite härlig insikt och livserfarenhet på det här området. Så det är det jag ska dela med av. Och det handlar om ödmjukhet. Och när det handlar om ödmjukhet så är inte våra referensmått Dalai Lama. Inte vår pastor heller. Inte Mikael Pelli. Inte någon annan brinnande härlig kristen. Det är inte vårt referensmått, någon som vi använder som mall. Vem är, vad är då vårt referensmått, vår mall, vår förebild? Ja, det är Jesus såklart. Jesus Kristus. Och vi ska läsa lite grann om Jesus. Och ett av de kraftfullaste exemplen på ödmjukheten i Jesu liv, där han ödmjukade sig. Och det står i Matteus kapitel 26, vers 36 läser jag ifrån. Jesus, vår förebild. För att allt vad Jesus gjorde, det befallde han oss att också göra. Jesus sa, titta på mig, lär av mig, gör som jag gjorde. Tänk som jag tänkte. Ha samma sinnelag som jag hade. Handla och arbeta och verka som jag har gjort. Jesus, han är vår förebild. Förebilden över alla andra förebilder. Och det här är Jesus i Getsemane här. Jag läser från vers 36 som sagt. Matteus kapitel 26, vers 36. Sedan gick Jesus med dem till en plats som hette Getsemane. Och han sa det till lärjungarna. Sitt här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus, Zebedeus, båda söner. Ängslan och ångest kom över honom. Han sa det till dem. Min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna kvar här och vaka med mig. Och han gick lite längre bort och föll ner på ansiktet och bad. Min fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. När han kom tillbaka till lärjungarna fann att det så, sa han till Petrus. Kunde ni då inte vaka en kort stund med mig? Håll er vakna och be så att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Sedan gick han bort en andra gång och bad. Min fader, om denna kalk inte kan tas ifrån mig, utan jag måste dricka den, så sker din vilja. Han kom tillbaka och fann än en gång att det sov. Så tunga av sömn var deras ögon. Då lämnade han dem och gick åter bort och bad för tredje gången med samma ord. Här har vi ett av de här fantastiska exemplen på hur vår förebild Jesus Kristus, Guds son, ödmjukade sig. Och vilken ödmjukelse också. Hur han ödmjukade sig inför Gud. Och är inte Bibeln fantastisk? Den är så ärlig. Om en människa bara skulle ha berättat det här, någon som inte var Guds son, utan om det hade varit en människa, då hade det faktiskt varit lite tillputsat, tror jag. Det hade inte varit en sån förkrossande ärlighet som det är när vi läser evangeliet, när vi läser gamla testamenten, när vi läser hela Bibeln. För överallt så möter vi på förkrossande ärlighet. Det är ingenting slätstruket, tillputsat och förfinat för att det ska passa i alla sammanhang. Utan det berättar ärligt som det är. Och vad är det vi ser om Jesus här? Vers 39. Min fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Är det inte så att Jesus helst vill slippa? Han vill inte gå igenom det här egentligen. Alltså, han vet vilken oerhörd smärta, förnedring, förkastelse. Han visste redan i förväg hur ohyggligt han skulle bli torterad. Men läs vad som står här. Min fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig. Ville Jesus gå igenom det? Vad kan vi tolka av ordet? Och sen i vers 42 står det. Min fader, om denna kalk inte kan tas ifrån mig, utan jag måste dricka den. Om jag är tvungen att dricka den. Om jag måste dricka det. Om jag är tvungen. Så sker din vilja. Tre gånger säger Jesus det här till och med. Inte en gång. Tre gånger. Och vi ska komma ihåg att Jesus var fullkomlig, felfri i sin själ. Det är inte vi. Jesus var utan synd. Det är inte vi. Om Jesus var tvungen att ödmjuka sig så här. Och det här är ju bara ett exempel. Det finns ju massor med exempel där Jesus ödmjukar sig här i evangelierna. Hur mycket mer behöver inte vi ödmjukas då? Och det fantastiska här är, det är att Jesus befallde sin vilja till Gud. Han befallde sin vilja till Gud. Och det här är någonting som den helige ande har lärt mig gång på gång. Under min livsvandring tillsammans med honom så har jag fått gång på gång befalla min vilja till Gud. Jag har ju berättat det här förut. Jag ville ju verkligen inte gå någon bibelskola. Bibelskola, det var ingenting för mig. Men jag befallde min vilja till Gud. Och plötsligt en dag sa han: nu Mikael, ska du gå bibelskola? Och jag svarade: ska jag det? Men eftersom jag hade sagt till honom att ske din vilja i mitt liv och inte min, så var det här tvekan och tvivlet bara väldigt kortvarigt i mig. Utan hans vilja blev min vilja. Och när han sa till mig att nu Mikael ska du gå bibelskola, så ville jag det rätt så snabbt. Det blev hela mitt hjärtas lust och längtan att vilja gå bibelskola. Ja, jag skulle inte stått här. Jag hade inte kommit tillbaka till Dalarna om jag hade fått min vilja igenom. Men jag ödmjukade mig precis som Jesus gjorde, sa: ske inte min vilja, ske din vilja. Alltså, Gud är inte rädd för att vi har en egen vilja. Gud aktar vår vilja. Den är värdefull. Du ska ha din vilja. Det handlar inte om att vår vilja ska bli förkrossad. Det har varit för mycket tal i kristenheten. Det är inte så mycket mer av det nu för tiden, att vår vilja ska tillintetgöras, krossas, pulveriseras, försvinna, dö. Nej, nej, nej. Gud vill att vi ska ha en vilja. Men det krävs en ödmjukhet. Det krävs en ödmjukhet för att kunna vara beredd att när som helst så vill Herren uppenbara någonting som jag inte är beredd på. När som helst vill Herren sända mig in i någonting som inte jag har tänkt på. Eller någonting som jag har tänkt på, men någonting som jag inte vill. Ödmjukhet behövs det då. Ödmjukhet. Ja, det här är, jag är övertygad om att Herren kommer sända genom sin ande en våg av ödmjukhet in i oss kristna. En smörjelse av ödmjukhet i våra själar, våra liv. En ödmjukhet som vi inte har erfarenhet av idag. Som jag inte har erfarenhet av idag. Jag vet inte ens vad det innebär. Den nivå, det djup, den kraft, den överlåtelse som Herren kommer leda oss in i. Och det här behövs. För annars kommer inte han kunna sända sin väckelse som vi ber och ropar och gråter efter. Det behövs verkligen i mitt liv. Jesus, vår förebild. Jag slog upp lite grann i ordböcker och annat sånt här om ödmjukhet. Först slog upp i den svenska ordboken och vad ödmjukhet, vad det innebär. Ödmjukhet och ödmjuk. Och det här läste jag i ordboken: anspråkslös, blygsam, vördnadsfull. Ja, det är fina ord. Anspråkslös, blygsam, vördnadsfull. Och sen kollade jag i grundtexten också. Och det, grundtexten eller evangelierna, det är ju hebreiska då. Mest hebreiska. Och där betyder ödmjukhet nerböjd. Alltså nedböjd. Saktmodig. Och vad betyder saktmodig då? Det betyder ju fridsam. Alltså full av Guds frid. Saktmodig betyder fridsam. Lite knepiga ord. Jag var tvungen att slå upp det också. Vad betyder saktmodig? Ringa. Enligt grundtexten så betyder ödmjuk ringa. Att man är ringa. Och vad betyder ringa då? Jo, man är liten, obetydlig och enkel. Inför Gud, såklart. I världen så betraktas ödmjukhet som en svaghet. Det är ingenting som världen uppskattar. Det här har ju vi alla erfarenhet av, tror jag. Försök att vara ödmjuk på din arbetsplats. Du kommer bara bli överkörd. Det är ingen som uppskattar det. Och kanske i de personliga relationerna så här. Arbetskamrater sinsemellan. Men när det handlar om karriär till exempel. Eller att få sin vilja igenom. När det handlar om arbetsplatsorganisationsförändringar till exempel. I världen uppskattas inte ödmjukhet. Det tolkas som svaghet. Men i Guds rike är ödmjukhet någonting vackert. Någonting så oerhört vackert. Någonting som behövs. Någonting som vi alla kristna behöver vara i. Någonting som Gud uppskattar. Och kan vi förstå det. Gud själv, Jesus Kristus, Guds son, kom hit ner till jorden, blev vän av oss och ödmjukade sig. Gud som står över oss, vi är bara stoft och sand, vi är ingenting, vi är bara människor, vi är skapelsen, han är skaparen. Ändå kom Gud som människa till oss och ödmjukade sig för att vi ska få evigt liv. Kan vi förstå det här? Nej, alltså jag förstår det med mitt huvud, men jag vågar inte påstå att jag har det i mitt hjärta ännu. Jag tror inte det. Det är bara kunskap i huvudet, men jag har det inte i hjärtat ännu. Men jag ber och hoppas och tror att den dag kommer sjunka ner i mitt hjärta, och jag tror och är övertygad om det, att det kommer fortsätta, att det kommer också förvandla mitt liv mycket när den kunskapen sjunker ner i mitt hjärta och jag blir ett med det. Han ödmjukade sig. Det är någonting viktigt där med ödmjukelse. Nu ska vi se här. Ja, psalm 19. Och innan jag säger vilken vers vi ska titta i, så ska jag fråga. Det här är en knepig fråga. Det här kan vi diskutera verkligen. Men nu inbjuder jag till och med att svara gärna på, försöka svara på min fråga här nu. Kan man se mörker? Ja, med ett fysiskt öga. Kan du se mörker? Ja. Jag har ju ett svar på det. Nej. Man kan inte se mörker med det mänskliga fysiska ögat. Ja, men vi ser ju mörker när vi är mörker. Eller om vi är i ett ljust rum så ser vi att det är mörkt i ett annat rum. Ja, hjärnan tolkar det som den inte ser som mörker. Men det enda som du kan se med ditt öga, det är det ljus som kommer in. Det är det ögat registrerar. Kommer in ljus så registrerar ögat det, och du ser detaljerna. Kommer inte in något ljus i ögat, så registrerar inte ögat någonting, och hjärnan är tvungen istället att tolka det där som den inte får in, som mörker. Lite knepigt kanske. Men alltså, det fysiska ögat kan inte se mörker, utan det är något, om vi befinner oss i ett kolsvart rum, så ser vi egentligen inte mörkret, utan hjärnan tolkar det som mörker. Ja, kanske lite knepigt, men nåväl. Men det hör ihop med det här ordet som jag ska läsa nu. Psaltaren, kapitel 19, vers 13. Vem märker själv hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister. Här har vi det. Och hur många gånger har inte vi som människor varit smärtsamt insiktsfulla? Alltså, vi har sett med smärta på en medmänniska, en livskamrat, en man, en kvinna, våra egna barn, för tonårsbarn till exempel, som ska vara så upproriska och pröva på allting. De ser inte att de håller på med någonting helt vansinnigt tokigt. De förstår inte, de har inte livserfarenhet. Men ändå säger de att jag vet, jag kan själv. Det här är så väldigt typiskt. Eller om vi är så väldigt snabba att komma med kommentarer till världskriser till exempel. Eller problem i politiken här i Sverige. Men vi har ju inte alla fakta i våra händer. Vi kanske bara ser en liten del. Vi ser inte och förstår inte allt. Man kan inte se allt. Det krävs ödmjukhet, djup ödmjukhet för oss kristna. För vem märker själv hur ofta han felar? Det är sant det här ordet. Jag märker inte själv hur ofta jag felar. Det gör jag verkligen inte. Ibland kommer det fram snälla människor som till mig och säger att du, det där var fel, Mikael. Och då kanske jag har en sån tur att mina ögon öppnas och jag ser och förstår att du har faktiskt rätt. Jag har gjort fel. Och många gånger är det ingen som kommer och säger det till mig, att jag felar på något område. Och då fortsätter jag vandra i mitt mörker, i min synd. Ödmjukhet är A och O för kristna. För det mörker som finns i oss, det kan vi inte se själva. Vi behöver hjälp från antingen Gud eller från en snäll medmänniska. Men nu ska man ju inte vara falskt ödmjuk heller. Utan det är mer snarare så här att jag är 100% övertygad om att jag har 100% rätt i det här vad jag tror på. Men eftersom jag bara är människa, så vill jag stilla mig nu och lyssna på vad du har att säga. Så berätta för mig. Jag ska lyssna och begrunda vad du har att säga. Och jag ska tänka på vad du har att säga. Det är nog snarare så vi ska leva. Stå fasta vid det vi tror på. Inte hålla på och vela. Gud vill inte ha några velingar. Vi kommer ju ingenstans om vi håller på och velar. Men den där ödmjukheten behövs. Jesus var oerhört ödmjuk. Psalm 139. Psalm 139. Och jag ska, det fanns mycket jag kunde läsa här, men jag ska bara läsa vers 23 och 24. Utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Ödmjukhet inför Gud, det är så viktigt, annars går vi vilse. Ödmjukhet inför Gud. Det här som psalmisten gör här, det är någonting som vi kristna behöver göra ofta. Utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig till den eviga vägen. För jag, som jag har sagt i en annan predikan jag hade, var det 2 månader sedan, så sa jag det här, att Gud respekterar vår vilja. Och det är ju underbart och det är fantastiskt. Tack Gud för att han respekterar vår vilja. Men problemet är också det att han respekterar vår vilja. Så om vi har bestämt oss för någonting, så tillåter han oss få det, även fast det är någonting som är helt galet. Ödmjukhet är A och O. Så jag kan bara se från mitt eget liv. De gånger i mitt liv då jag har ödmjukat mig för Herren och sagt, alltså från mitt hjärta verkligen sagt, Herre, ske din vilja, inte min vilja. Kom och förvandla mig. Kom och öppna mina ögon så jag ser dina vägar, så jag ser dina sanningar. Finns det synd i mitt liv, så öppna mina ögon så jag ser och förstår vad synden är för någonting, så jag kan göra upp med den och be om förlåtelse. Och när han har svarat på det där, när han har stängt dörrar för mig som han inte vill att jag ska gå in igenom, när han har öppnat dörrar för mig och jag kanske inte har sett att han har öppnat en dörr för mig, så har han gett mig en knuff eller två, eller till och med en tredje knuff, en rejäl knuff, så jag har ramlat in genom den dörren. Då har jag vuxit. De största, alltså Det är meningen att vi hela tiden ska växa sakta men säkert i Herren. Växa i tro och kunskap och överlåtelse, allt det här. Men de största hoppen framåt i den kristna tron, i överlåtelse, de har kommit när jag har överlåtit mig. När jag har omvänt mig. Omvändelse, det är någonting som hör ihop med ödmjukhet. Att man först är man ödmjuk inför Herren och säger: öppna mina ögon, led mig, visa mig vägen. Finns det synd i mitt liv som inte jag ser, så öppna mina ögon så jag ser och förstår det. Och sen när Herren kommer med sitt ljus och man ser det där, och man omvänder sig, så kommer man upp en nivå högre upp. Och omvändelsen, det här är någonting som är vanligt och normalt för en kristen. Omvändelse är någonting som är vanligt och normalt för en kristen. Och nu säger jag någonting väldigt dramatiskt. Den kristna som aldrig eller nästan aldrig har haft behov eller längtan efter omvändelse, den kristne är nog tyvärr rätt så köttslig, världslig. Och jag väljer mina ord ännu mer. Jag säger inte bara tyvärr. Den kristne är det. Och nu pekar ju inte jag på någon här. Men det måste ni förstå. Jag pekar inte på någon av er. Ingen. Utan är det någon jag pekar på, så är det väl mig själv jag måste peka på. Jag får inte peka på någon av er. Det får jag inte göra. Det är inte det, det är därför jag säger det här. Det jag bara säger det därför att Herren har lagt på mitt hjärta. Omvändelsen är någonting som är normalt och sunt och naturligt för en kristen. Och den som aldrig har haft behov eller längtat efter det är rätt kötslig och världslig. Nu kan man ju för sig leva så naturligt i det här med överlåtelse, så att man inte direkt tänker på vad man håller på med, men man lever bara i den här överlåtelsen helt. Man tänker inte direkt på att man använder kanske inte direkt de här orden att nu överlåter jag mig till det här, nu omvänder jag mig, utan man bara är i det. Det kan ju vara så också. Men för de flesta, som för mig, jag antar att för de flesta, som för mig, så får jag i mina böner på morgonen när jag ber till Herren, så säger jag: nu överlåter jag min vilja till dig. Nu lägger jag mig i dina händer. Ske din vilja i mitt liv och inte mitt och inte min vilja. Kom Herre med din nåd och din kraft. Här är jag. Gör vad du vill med mig. Och när vi som människor säger det till Herren, då hör han vår bön. Står det inte mycket mäktig och verksam en rättfärdig människas bön, som du ber, du rättfärdiga människa, om att Herren ska öppna dina ögon, så kommer han göra det. Vi kan inte säga att det finns ingen synd i oss, det finns inga brister, bara för att vi inte ser det. Herren ser allt. Och den sak till som jag har förstått, det är att om du längtar efter att bli mer brinnande, du längtar efter att komma närmare Herren, då blir det tufft för dig. Vill du se mer av Jesus, oj, 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 då får du problem. För då kommer du hamna i vägskäl, där du är tvingad att välja. För att när du står på distans till Gud, och sen vill du komma närmare honom, och du kommer närmare honom, då kommer mer av hans ljus in i ditt liv. Och det här ljuset lyser upp områden i din själ som inte du har sett förut. Områden i ditt liv som har stått emellan dig och honom. Nu kommer ljuset på det plötsligt. Nu blir du tvungen att välja. Antingen tar du steg tillbaks, bort från det här ljuset som är obehagligt, som visar sånt som är fult, smutsigt, mörkt i ditt liv. Eller också tar du steg in i ljuset, omvänder dig. Och det här är ingen lätt sak. Det är smärtsamt. Många gånger har jag fått gråta inför Herren när jag har fått göra min omvändelse. Många gånger har jag fått gråta och smärta inför Herren. när jag har fått ödmjuka mig för honom. Men och så underbart gott det blir då sen efteråt. Jag har kommit till att älska omvändelse i mitt eget liv. Jag älskar det. Återigen säger jag att det gör ont. Det har gjort ont varenda gång i mig. När jag har fått se att det finns synd och mörker i mig. För det finns det fortfarande. Jag är bara människa. Men jag älskar resultatet av det. För det, när jag vågar ta det där steget närmare Herren, då kommer jag in i en djupare nivå av smörjelse, djupare nivå av frid, djupare relation med Herren. Och jag älskar det där. Var inte rädd för omvändelse. Var inte rädd för ödmjukhet. Det här är någonting som vi kristna behöver. Det här är någonting som Herren kommer leda oss in i, oss kristna, till en nivå som vi inte har erfarenhet av ännu, hittills till denna dag, när den här väckelsen, för att den här väckelsen ska kunna komma. Och det här med väckelse förresten, min erfarenhet med Herren, det är att genom åren, varje gång jag har ropat till honom, Herre, vi behöver mer liv i församlingen, vet ni vad han svarar då? Låt mig få väcka dig, Mikael. Låt mig få göra dig, Mikael, mer levande. Varje gång jag ropar till Herren, vi behöver väckelse. Låt mig få väcka dig, Mikael. Herre, vi behöver komma närmare dig. Församlingen behöver komma närmare dig. Mikael, kom du närmare mig. Jag har varit förvirrad över det. Ja, men vad? Men jag har kapitulerat inför det. Jag förstår det här. Det handlar alltid om mig själv. Om min relation med Herren. Om din relation med Herren. Det är vi som behöver bli mer brinnande. Det är vi som behöver bli mer överlåtna. Det är vi som behöver be såna här böner. Såna här böner, till exempel att kosta vad det vill, ske din vilja, Herre, i mitt liv. Det gör ingenting om det gör ont, men du får göra vad du vill. Du får stänga dörrar för mig. Om du ser att du är på väg in genom en dörr som inte du vill att jag ska gå in igenom, så stäng den, Herre. Stäng den. Jag ger dig min tillåtelse. Öppna dörrar för mig. Om du vill att jag ska gå in genom en dörr som jag inte har ögonen öppna för, så ge mig en knuff eller två eller tre till och med. Och jag säger till dig, Herre, du får göra vad du vill för att jag ska komma in genom den där dörren. Jag ger dig min tillåtelse, Herre. Jag ödmjukar mig inför dig. Herre, säg till mig vad du vill att jag ska göra. Finns det någonting i mitt liv som hindrar dig från att få använda mig? Som hindrar mig från att se dig? Är det så att alla mina pengar, alla mina ägodelar är ett hinder för dig? Säg till mig, Herre, att jag säljer allt vad jag äger och har, och jag ska göra det. Be mig om vad som helst. Vill du sända mig till Afrika, sänd mig till Afrika. Herre, fyll mig, och Herre, här är jag. Du säger ditt ord att jag ska älska dig av allt mitt förnuft, allt mitt förstånd, all min kraft. Herre, du får fylla mig med din kärlek. Här är jag. Fyll mig hur mycket du vill med min kärlek. Och lär mig ödmjukhet, Herre. Och hur du ska lära mig ödmjukhet, det kan inte jag bestämma, Herre. Det är din sak. Du får göra vad du vill med mig. Och Herre, jag ger dig min tillåtelse. Mitt hjärtas tillåtelse. Om du vet att det som du måste göra för att jag ska lära mig och bli mer ödmjuk inför dig. Om du vet att det kommer göra ont för mig. Jag säger till dig, Herre, det gör ingenting. Det får kosta. Jag är beredd att betala priset. Det får kosta vad det vill. För jag vill att din vilja ska ske. Jag vill att människor ska bli frälsta. Jag vill att det ska bli mer lik dig. Jag vill att väckelsens ande ska tändas mer i mig. Ungefär sådana. Nu tog jag bara upp lite exempel i mitt huvud så här. Sådana böner behöver vi ha också i våra liv. I våra personliga bönekammare. Det här med ödmjukhet och komma in i Guds vilja och komma in i väckelse, det är ingenting som sker per automatik. Det vet vi ju. Det sker inte bara av automatik, utan det sker genom att vi ödmjukas inför honom, precis som Jesus gjorde, vår förebild. Det handlar inte om att vår vilja ska bli krossad. Din vilja ska absolut inte bli krossad och tillintetgjord. Gud älskar din vilja. Men på vissa områden i ditt liv och i mitt liv, mitt Mikael Pellis liv, så är min vilja i kollisionskurs med hans. Och då behövs verkligen den här ödmjukheten. Och då behövs det ett hjärta som är berett, som är berett på att omvända sig. Det här är ingenting som vi ska vara rädda för. Det här är någonting som vi ska betrakta som naturligt och normalt. Och när du kommer till ett sånt här vägskäl där du är tvungen att välja, antingen ta ett steg framåt eller gå bakåt för att slippa omvändelse, Gud vädjar till dig: gå inte bakåt, gå framåt. För det bär en sån underbar frukt och lön med sig. Tack Herre för att du planterar det goda i det här ordet i våra hjärtan. Det som jag har kanske sagt som inte var från dig, låt det falla i glömskans hav. Låt det falla i glömskans hav så att vi inte kommer ihåg det i så fall. Men det som jag har sagt som kommer från ditt hjärta, det som du ville att vi skulle höra, låt det planteras djupt i myllan i oss så att det stannar kvar där, fastnar där, slår rot och blir ett med oss, Herre. Och lär oss ödmjukhetens väg. Lär oss den väg som du själv vandrade, Jesus Kristus. Vi vill komma in i den. Vi vill vara i den på ett sunt sätt, på det sätt som du vill att vi ska vara där. Inte på människors vis, inte på mitt vis, utan på ditt vis. Herre, lär oss att bli små inför dig så att du kan bli mindre. För vi måste bli mindre och du måste bli större, Herre. Lär oss att bli mindre så att du kan bli större. Åh, Herre. Det får kosta också. Du sa, Jesus, till oss att vi måste beräkna priset. Men ge oss mod så vi vågar säga till dig att det får kosta. Att vi ger dig tillåtelse till det. Att vi inte fruktar för det som vi kanske måste möta eller gå igenom. För det goda som du har, som väntar på oss, det är någonting som är värt så mycket mer. Allt lägger vi i dina händer. Vår själ, våra tankar, våra känslor, vår vilja, våra funderingar, våra minnen, våra erfarenheter, våra kunskaper, våra skickligheter, allt lägger vi i dina händer. Och Herre, vi vet det här, att vår svaghet, det är inte det som är problemet för dig. Det är vår styrka som alltid har varit problemet och kommer att vara problemet. Men vi vill inte vara starka i oss själva. Vi vill vara svaga så att vi är akut desperat beroende av dig. Vi vill vara akut desperat beroende av dig. För det är du som är vägen, sanningen och livet. Och allt förmår vi genom din kraft, Herre. Tack för att det goda nu förblir i oss, planterat i oss. Tack för att det ska få växa till sig. I Jesu namn. Amen.